Jesus, helt enkelt.
God fortsättning alla lyssnare. Det här är en förkyld Sanna. Och om det här är första gången ni lyssnar på podden så kan jag rekommendera er att lyssna på det första avsnittet om ni vill veta något mer om mig. Hur som helst så hoppas jag ju såklart att ni är friskare än vad jag är. Men om ni inte är det så kanske ni istället får försöka njuta av att ligga och läsa en bok eller lyssna på bra musik. Eller varför inte en bra podd? Jag hann i alla fall fira jul tillsammans med mina nära och kära innan jag drog på mig den här förkylningen. Och intervjun som ni ska få lyssna till spelade jag också in tidigare då. Så nu återstår det bara att önska er trevlig lyssning. Välkommen hit Gun-Britt.
Tack.
Jättekul att ha dig här idag. Jag tänker att du kan få börja och berätta vem du är.
Ja, Gun-Britt Engvall heter jag. Och jag föddes för 72 år sedan i Piteå.
Mm.
Jag är uppvuxen i Pitebygden. Jag bor här i Örnsköldsvik med min man Elner. Och vi har två döttrar med familjer som också bor i Örnsköldsvik.
Mm.
Och fyra underbara barnbarn. Så det är ju en förmån att kunna ha en nära relation till sina barnbarn.
Ja. Hur länge har du känt Jesus?
Ja, jag har nog känt Jesus i hela mitt liv.
Mm.
Jag är uppvuxen i en kristen familj och det var väl kanske i 13-14 års åldern som jag fick vara med om en stor väckelse i Pitebygden. Mm. En otrolig, ett nedslag av Guds härlighet över Pitebygden. Och då, när jag tänker tillbaka så var det under den tiden som jag verkligen förstod vem Jesus var.
Mm.
Och den här väckelsen har jag tänkt på. Vi ordnar ju jättestora kampanjer och hoppas att människor ska bli frälsta. Och det, Gud tar ju alla chanser. Men den här väckelsen, den bara föll över människor hemma, i sina hem.
Wow.
Ute på åkern, i lagårdarna, fick människor syndanöd.
Oj.
Människor som aldrig hade gått till bönhuset. Eller,
ja.
Och då gjorde de upp med sina grannar, sin släkt, om det var någonting otalt. Och sen kom de till bönhuset.
Nämen.
Så det var en otrolig upplevelse som tonåring att få vara med. Och den här väckelsen, den gick från, som en gräsbrand, från by till by på södra sidan av Piteälven.
Nämen.
Det var hundratals, flera hundra som blev frälsta. Och det här, den här tonen som jag upplevde då,
ja,
och mötet med Jesus, att det här var på riktigt,
ja,
det har jag burit med mig. Och det är ju en otrolig tillgång. Och ibland, även nu i 70-årsåldern, så kan jag känna den här tonen känner jag igen.
Ja.
Det här är Guds ande.
Wow. Ja.
Så det har varit otroligt värdefullt.
Jag bara kommer att tänka, du vet om det fanns några som hade bett,
ja,
specifikt för att det skulle komma en väckelse?
Ja, eller alltså, liksom? Det var ju den generationen som var läsare, som verkligen läste Guds ord och mm. samlades i bön.
Mm.
Och jag förstår ju att det var den tidigare generationens frön
mm.
som hade såtts.
Ja.
Och sen bara följ Guds ande.
Wow.
Och just att det var med syndanöd.
Ja.
Att de, Gud visade på det som var fel i mm. deras liv.
Mm. Och att de då valde sen att söka,
ja,
sig till Gud.
Ja. Och sen kom nästa steg. Ja, men de behöver ju undervisning. Det här var ju människor som aldrig hade gått på gudstjänsten. Mm. Så då kom väckelsepredikanter och evangelister. Och då var det en vecka, men vi tog en vecka till. Och det kunde vara 4 veckor varje kväll.
Oj.
Som det var möten då.
Och det kom folk varje kväll då?
Ja, det var fullt.
Wow.
För att det var en sån stark längtan efter att få veta vem Jesus var.
Ja.
Så det har ju naturligtvis präglat mitt liv.
Ja.
Jag har aldrig varit inne i någon period av tvivel.
Nej.
För det här, det rotar sig så starkt i mitt hjärta.
Ja.
Och verkligen att Jesus är på riktigt.
På riktigt, ja. Mm. Mm. Vem är Jesus för dig?
Ja, han är min vän. Han är min frälsare för att han har dött och uppstått för mina brister. Att jag får, han har gjort det möjligt att jag får leva tillsammans med honom.
Mm.
Genom sin död och uppståndelse. Och han är också min mästare. Och just det här med mästare.
Mm.
Det är att få sitta ner, att få ha egen tid med Jesus.
Mm.
Att få samtala med honom. Mm. Att få lyssna.
Mm.
Och jag ska ge tips på en bok som precis tog upp det här. Men det kanske vi tar senare då. Att mästaren inbjuder till oasen. Och då känner jag bara, ja, det är ju den här relationen jag har emellanåt.
Ja.
Så den ska jag ge tips på.
Att bara få sitta och,
ja,
och lyssna.
Ja.
Ja.
Fundera, ställa frågor när man ska göra nya val. Eller...
Ja. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen?
Ja, alltså jag tror att Jesus finns hela tiden i stort sett.
Mm.
Det är en naturlig partner.
Mm.
Och jag tror han finns i mina drömmar också.
Ja.
jag tänker att när man har mött Jesus, det blir ett sätt att leva.
Mm.
Det är naturligt och han finns med i alla mina beslut och när det är problem som uppstår så finns ju den här kopplingen.
Mm.
Uppkopplingen.
Mm. Att alltid ha någon att vända sig till. Och...
Ja.
Ja.
Och också att kunna lämna över saker när det uppstår problem. Att nu det här, man kanske tar del av andra människors jobbiga situation.
Mm.
Men att man ändå känner att man är lyssnare. Man lyssnar och samtala. Men sen kan man lämna över Jesus. Jag lämnar över det här till dig.
Mm.
Och det tror jag också är viktigt. Att man inte bär på andra människors problem.
Nej.
Men att man kan vara en kanal
in
i den människans liv.
Ja, men det tänker jag. Ni träffar ju, du och Elna träffar ju många, många människor i olika situationer.
Ja.
Men att ändå man kunna finnas där och lyssna, men att samtidigt inte ta på sig allting själv, utan att ändå kunna lämna det då till Jesus.
Ja, nej, men jag tror att det kanske är en gåva eller en träning, jag vet inte.
Mm.
Men det är ingenting som vi känner oss nedtyngda av.
Nej.
Utan i mötet med människor så blir vi väldigt inspirerade. Och ser verkligen att Gud gör saker. Jesus går in i deras situation.
Ja. Hur umgås du med Jesus?
Ja. Jag bara umgås.
Ja, du bara.
Det är, men det som är viktigt, det jag upplever är viktigt, det är ju att man är uppkopplad.
Mm.
Så mycket, eller det blir en naturlig del.
Mm.
Jag vet att vi har haft ungdomar under många perioder i vårt hem, och då var det någon som sa, alltså, det är bara Jesus och Jesus de pratar om. Och då förstår jag, ja just ja, det kanske blir så. Han finns med.
Överallt.
Ja, han tyckte nästan att det var lite jobbigt.
Ja.
Mm.
Ja, om man inte känner Jesus kanske det känns lite jobbigt.
Ja, mm. men just hur jag umgås med honom.
Mm.
Det är ju i samtalen, mm. i bönen. Han talar ju genom sitt ord mm. också. Det är viktigt. Men det som jag tror är viktigast i en relation, det är tilliten. Så är det mellan två människor,
mm.
ja, i en relation, tilliten. Och att jag verkligen kan känna Jesus, jag tror att du kan förändra den här situationen.
Mm.
Om man ber för, eller människor lägger fram jobbiga saker, att man har den bönen,
mm.
eller
tilliten,
tilliten, ja. Den säkerheten.
Mm.
Jesus, du kan förändra,
mm.
oavsett hur det ser ut.
Mm.
Och det tror jag är en otroligt viktig del för att hålla den här relationen
mm.
vid liv.
Mm.
Tilliten och så dialogen.
Mm. Du sa här att du på grund av den här upplevelsen med väckelsen att du inte har haft något tvivel, men har du haft någonting som du känner som du har brottats med i din tro, att där du har fått bolla med Jesus fram och tillbaka, och till slut har du fått förståelse över en situation,
ja,
eller en...
Alltså jag tänker att om man går in i sån här riktig kamp,
mm.
som man ju också kan få göra som kristen, att man kan under en period få vara beredd att det kostar ett pris.
Ja.
Att man kan känna att det slår mot de som står en nära, mm. eller på det sättet,
mm.
men man har ju inget alternativ när man har lärt känna Jesus. Så kan man säga man inte, nej, men nu avslutar jag den här relationen.
Nej.
För det är en så viktig del.
Mm. Men att det kan kännas tufft när man ser att om det slår på hälsan eller på andra bitar.
Mm.
Hos sig själv eller hos människor som är nära. Och
man ser ju om det är starka andliga skeenden.
Mm.
på gång, så man förstår att då vet man också att det här kan bli kamp.
Mm.
Och då är det ju bra att man har en gemenskap där man kan lyfta upp saker tillsammans.
Ja. Där man också kan stötta och hjälpa varandra.
Mm.
Mm. Mm. Ja, vi är ju kallade att leva i relation med Jesus, men också med varandra.
Ja.
Det är ju jätteviktigt.
Mm. Och det är också väldigt fascinerande att se hur Gud, hur han kopplar ihop människor med samma längtan.
Mm.
Jag tänker på en av de här bönegemenskaperna.
Mm.
Där finns det alla åldrar,
mm.
alltså alla generationer är representerade,
ja.
Och ifrån olika församlingar.
Ja.
Men där vi bara känner, oj, de här nådegåvorna
mm.
kompletterar varann.
Ja.
Det här är du, Jesus, som har fixat.
Mm.
Mm.
Ja, men det är just också det att med de olika gåvorna som Gud har utrustat oss med, så tillsammans så kan vi ju faktiskt
få liksom ta del av den fullhet som Jesus själv bär på.
Ja. Ja. Och där man ser att profetiska gåvor behövs för att bönen ska kunna, för att man ska kunna inrikta, man vet
bönen, ja.
Hur bönen, hur vi ska fokusera på, ja, hur ska vi be?
Ja. Mm. Ja, och det tänker jag också är en viktig bit, eller som jag har upplevt också i mitt eget liv, att ofta så kan man ha, ja, men man har mycket saker som man tänker, ja, men det här vill jag be för, det här vill jag be för, eller att man ser behov att be för saker och ting. Men samtidigt att kunna vara inlyssnande och höra, ja, men Gud, vad vill du att jag ska be?
Ja, ja. Och att, också att man förstår att man kan inte hjälpa alla, man kan inte gå in i hur många människors liv som helst. Nej. Utan att man, att det är viktigt att man säger också, man blir tillfrågad att det här ska jag pröva.
Mm.
Om det här är min bit, mitt område.
Precis.
För det är väl så kanske som man kan dräneras på kraft.
Ja, men verkligen. Och det har jag väl sett många människor som, ja, men det är väl av godo liksom. Man vill hjälpa så många och man vill finnas till och man vill göra det som man ser behövs. Men fortfarande så måste man, tänker jag, hela tiden vända mot Gud. Ja, men Gud, är det här i enlighet med min kallelse? Är det här min uppgift? Är det här det som du har tänkt för mig?
Ja.
Eller det kanske är någon annan som ska göra det istället.
Ja. Jag kanske tar någon annans plats.
Ja,
någon
precis.
Som gör just den grejen bättre.
Ja.
Nej, men jag tror att det är viktigt att man känner in.
Mm.
För när man känner en bekräftelse på att det här är mitt uppdrag.
Ja.
Det här ska jag gå in i. Då är det också förutberett.
Ja, precis.
Att då blir det inte det här otroligt tunga.
Mm.
Då blir det inte kamp på samma sätt.
Nej. Vill du dela någonting som Jesus har gjort i ditt liv? Antingen något konkret eller mer något som pågår under en tid?
Ja, alltså det finns ju så otroligt många saker som man skulle kunna dela.
Mm.
Men jag tänker, när du ställde frågan så tänkte jag, vad kan vara till nytta för andra?
Mm,
och då tänker jag speciellt på en situation som det finns risk att jag blir lite berörd. Men det var där mitt äldsta barnbarn Klara föddes i vecka 26. Hon vägde 700 gram.
Mm.
Och vi var inne i en period när det var kamp om livet från dag till dag. Och den upplevelsen lärde verkligen mig att släppa kontrollen.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt för alla som lever med Jesus.
Mm.
Att kunna lämna över kontrollen.
Mm.
För då ringde mamman då, Anna, våran dotter, och sa att nu har hon fått tarmvred. Och läkarna säger att hon förmodligen inte kommer att överleva.
Mm.
Elner, min man, var bortrest och jag hade ingen bil och jag tänkte jag måste bara ta mig till Umeå. Och man såg Guds omsorg. Där kom bara en människa som såg till att jag kom till Umeå. Och så kom vi in då på barn 4.
Mm.
Och läkarna stod beredda och skulle operera med sina gröna rockar och och det enda man kunde säga, jag satte handen in i kuvösen på hennes lilla kropp och så sa jag, kämpa på Klara, vi väntar på dig.
Mm.
Och jag känner att jag blir berörd varje gång jag delar det här.
Mm.
Då satt vi i ett rum tillsammans då, Anna och Håkan, och jag. Och så kom det så tydligt, jag upplevde att Jesus sa, släpp kontrollen. För jag kände att jag ville ju också stödja dem.
Mm.
Så jag sa att nu kan vi ingenting påverka.
Mm.
Vi har ingen möjlighet att påverka. Det är bara Jesus som kan. Ja, vi måste lämna över Klara till Jesus.
Mm.
Nu släpper vi kontrollen och nu lämnar vi över Klara till dig, Jesus.
Mm.
Och den upplevelsen, det blev bara en enorm frid.
Mm.
Ett lugn och ett ljus. Det blev alldeles stilla i det här lilla rummet. Och efter ett tag säger Anna, Jesus sa, jag sa liv och det blev liv.
Mm.
Och sen blev det alldeles stilla igen. Efter ytterligare, ja kanske, det är svårt det här med tid, men kanske en halvtimme. Då säger Anna, alltså mamma Anna, nu är de på väg tillbaka. De här starka banden mellan mamma och dotter kände att vi såg inte, vi hörde inte någonting. Men hon visste att nu är de på väg tillbaka. Och det här, det blev ett mirakel för läkarna. De vallfärdade och tittade på journalerna och på det här lilla barnet som vägde 700 gram. Och det blev liv.
Mm.
Hon är 23 år idag.
Wow.
Så det är en sån där otroligt viktig erfarenhet.
Mm.
Att bara släppa kontrollen.
Mm.
Och det har vi ganska svårt att göra.
Väldigt svårt.
Ja. Men att känna den där befrielsen, den där lättnaden, när vi hade uttryckt, vi lämnar över henne till dig.
Mm.
Hennes liv är i dina händer.
Mm. Ja, det nu, våran dotter, hon har ju opererats 3 gånger. Och för mig så, jag upplevde en så stor skillnad personligen.
Mm.
Om jag jämför nu, den sista operationen som hon gjorde jämfört med de tidigare. Mm. Och det tror jag just har att göra med det här. Att jag... Men jag insåg verkligen att jag kan inte påverka någonting hur som helst. Okej, visst att jag finns tillgänglig, jag stöttar henne på det sätt som jag kan och hela den biten. Men i övrigt så kan ju inte jag göra någonting. Jag har ingen kunskap, jag har ingen möjlighet att ingripa på något sätt. Och på något sätt så i det så man får sån frid.
När man erkänner det
och verkligen bara, ja men okej, Gud, nu lämnar jag det här i dina händer och jag litar på dig. Men där kommer den där tilliten igen. Att verkligen...
Att jag vet att du kan...
Ja, du kan förändra och jag lägger det ansvaret helt hos dig.
Mm.
Då blir det en vila. Ja. Även fast det är ju en jättejobbig och tuff situation. Men att kunna känna den här friden istället för oron och att hela tiden känna själv att man vill göra någonting. Mm.
Jag tror att det är en bra skola.
Mm.
som Jesus sätter oss i.
Ja.
Lita på mig.
Mm.
Kasta dina bördor på mig.
Mm.
Ja, det var väl en sån där konkret vardagsupplevelse som har lärt mig mycket.
Ja.
Jag brukar komma tillbaka till det när det är tuffa saker som händer.
Mm.
Att verkligen kunna släppa kontrollen och lämna över det till Jesus.
Mm.
Sen finns ju Jesus med även i de här besvärliga, praktiska små situationerna när man har tappat nycklarna. Och, och jag jobbade som lärare då innan jag blev pensionär. Och nyckelknippan är ju väldigt... det finns ju en rädsla att nyckelknippan ska försvinna. Och det var precis vad den gjorde vid ett tillfälle. Och då kom också det här med Jesus, du vet var de här nycklarna ligger.
Mm.
Du vill att jag ska använda tiden på ett bättre sätt än att söka nycklar. Och sen bad vi en kort bön, Elner och jag. Och så hör jag hur Elner ber, Jesus, du kan ge henne en, du kan visa vad nycklarna är genom en syn eller en dröm. Ja, och det låter ju bra.
Ja.
Men sen gick jag och la mig och då drömde jag. Och fick så tydligt vad nycklarna var. Och det var inte där jag hade lagt dem. Så att det var det som var märkligt. Jag såg en handskfacket i en bil och där låg nycklarna. Och jag kunde inte härleda att jag hade lagt nycklarna i något handskfack. Och sen en vecka senare kom en kille som brukar vara hemma hos oss och hälsa på. Och då visste jag att det var han. Vad bra att du har mina nycklar. Jaha, var det dina? Jag hittade dem på golvet i min bil och la in dem i handskfacket.
Jaha.
Så det var direkt en att Jesus visa.
Genom en dröm.
Genom en dröm,
ja. Jag var med just om det här med nycklar och jag är med om bara förra veckan tror jag. Jag var med båda barnen på och handlade på.
Ja.
På mataffären och så ja, men man ska ju stoppa in maten och sen skulle jag sätta in barnen och allting och jag hade ju haft nyckeln och öppnat bilen när jag kom ut från affären men sen när jag ska gå och starta bilen så har jag ingen aning vart nycklarna är och jag tänker, men vart har de nu tagit vägen? Och först började jag leta och sen bara stannade jag upp och bara, men Gud, vart är nycklarna? Du måste ju veta vart de är någonstans, det här går ju inte. Och då bara, ja men, som från ingenstans så bara går jag till där jag hade satt in Lea och så kollar jag under bilen. Då hade jag tappat ner nyckeln och den hade åkt in under bilen. Och då, de låg ju bara där och jag tänkte, ja men, för jag hade ju letat överallt inne i bilen, sprungit in och kollat i kundvagnen och jag hade liksom gått och frågat inne på affären. Och så istället bara, ja men Gud, vart är de någonstans? Och så...
Och din blick bara föll på att du skulle titta under bilen.
Ja, så det...
Ja, så han finns ju med även i de här små vardags som kan vara ganska triviala, eller tycker man, om man ser lite vidare. Men
han tycker det är viktigt också. Ja. Finns det något speciellt som du upplever att Gud har lagt på ditt hjärta? Någon kallelse eller vision eller som du vill dela?
Ja, jag och min man Elner, vi är ju engagerade i en ekumenisk förbönsrörelse som heter Helhet inom Kristus. Och det upplever vi är ett av våra viktigare uppdrag. Att få hjälpa människor ut i frihet med Jesu hjälp. Och att kunna ta lite längre tid, att kunna sitta i lite djupare samtal. Och ett område som fascinerar mig och även Elner då, det är att Gud har visat senaste åren på trauman. Att Jesus är densamme igår, idag och även i framtiden, i evighet. Och att det är att man med Jesu hjälp går tillbaka i minnet. Och han läker sår. Jobbiga upplevelser. Och det känns otroligt fascinerande att stå vid sidan om och se att människor, deras sår läks. ångest bryts.
Mm.
För många gånger så är ju bön en process.
Mm.
Läkedom kan ta, kan ligga månader framåt, ja, i tid. Men vid flera tillfällen när man ber just för trauman så bryts det direkt. Hatet, om det handlar om övergrepp, hatet bryts. Ångesten bryts. För att Jesus går in och läker just i situationen.
Mm.
Och det känner vi är ett av våra roligaste och mest inspirerande uppdrag vi har. Och vi har kontakt med många människor och mycket unga människor.
Mm. Ja, det blir ju så konkret också när det sker på en gång. Att se att, ja men Gud, du griper verkligen in här, Jesus. Du kommer in här och helar.
Och det är inte ovanligt att vi blir uppringda en vecka efter.
Mm.
Hatet är borta
efter
det jag upplevde. Och ångest, nu har jag inte ångest. För Jesus visar på roten.
Ja.
Han går tillbaka i minnet och läker.
Mm. Ja, ibland kan det ju också vara svårt, tänker jag, att veta om man lider av depression eller ångest eller att veta vad som är roten.
Ja.
Men där kommer ju den heliga ande med i bilden också och kan visa på just upplevelser eller trauman eller så som faktiskt är grunden.
Mm. Och ibland så kan det vara så att de inte ens vet om roten.
Nej.
Men den heliga ande, Jesus, visar att du var med om det här.
Mm.
Jag tänker på en situation som, och det har vi fått tillåtelse att berätta, men när Jesus gick tillbaka till den här personen som 4-åring och visade ett trauma vid en järnvägsövergång där barnet hamnade på ena sidan och mamman, hon sprang över och tåget kom. Och det här, det var ett trauma som, hon fick ångest när hon skulle passera järnvägsövergångar och kunde inte förstå varför.
Nej.
Och då visade Jesus det här i bön.
Ja.
Och så frågade hon sin mamma, det här hände.
Oj.
Och sen träffade vi henne bara en vecka efter. Nu är ångesten borta. Jag kan passera järnvägsövergången utan att känna ångest. Han är densamme igår, idag och i evighet.
Mm.
Det förstår man när att det finns inga begränsningar att kunna gå bakåt.
Nej.
Och hela såriga minnen.
Det här är ju kanske den svåraste frågan, men vad är det bästa med Jesus?
jag tänker att det bästa är att han verkligen är min vän. Han är en trogen vän.
Mm.
Sen ser man ju otroligt många saker som är bra att ha honom. Men den här relationen är ju, det är ju det allt bygger på, tilliten.
Mm.
Att jag räknar med att när jag talar med Jesus så får jag hans ledning.
Ja.
Så jag tänker, och sen också att han är mästaren som bjuder in mig i vila.
Mm.
Det är också viktigt, för det är inte alltid man kan göra så med vänner.
Nej.
För de har inte tid.
Nej.
Ja. Men han finns. Han är verkligen den jag har tillit till.
Mm. Han har alltid tid.
Ja, precis.
Finns det någon person som har fått betyda mycket för dig i din vandring med Jesus?
Ja, jag har två viktiga personer som fanns där redan som barn. Mm. Som har betytt otroligt mycket när det gäller min gudsbild och tilliten till Jesus. Och det var min farmor och min mormor.
Mm.
Och min farmor, hon bodde på samma tomt i ett hus intill oss.
Okay.
Så hon fanns alltid när, hon fanns alltid tillgänglig. Man bara sprang, om mamma var borta så sprang man över till farmor. Och hon visade på en Guds tro som också jag som barn förstod att det här är på riktigt.
Mm.
Jesus är verkligen hennes vän. Och hon blev änka tidigt. Och om hon inte fanns då i allrummet, som var första rummet när man kom in, då visste jag att nu är hon i sovrummet och ber. Hon använde mycket tid och be.
Mm.
Och så kom hon ibland och torkade tårarna och sa, jag pratar bara med Gud. och det här var ju viktigt för mig som barn. Mm. Att säga att det var ingen söndags kristendom.
Nej.
Utan han fanns hela tiden.
Mm.
Och sen också min mormor, hon bodde i en annan by. Så jag fick ju sova över där ibland då. Och hon visade också på de här gamla kvinnorna. Det fanns ingen dom eller straff eller om du gör så gillar inte Gud. Utan de kunde verkligen förmedla kärleken att jag var älskad.
Ja.
Och jag har tänkt på att den generationen, att det kanske fanns mycket straff och helvetet. Och, men det fanns ingenting av det som de förmedlade till mig.
Nej.
Så jag är så tacksam för de här två fina människorna i mitt liv.
Mm.
Och mormor, hon var duktig på att berätta. Hon hade många goda berättelser. Men hon... Det har jag också tänkt i som vuxen ålder när man kanske kommer i kontakt med andevärlden på ett annat sätt än vad barn gör.
Mm.
Och jag tänkte det sätt hon förmedlade att det finns en kamp mellan det onda och det goda.
Mm.
Då berättade hon att det finns goda änglar så du kan vara trygg. De goda änglarna finns och de följer dig och... Jag såg också en ängel så där konkret som jag minns fortfarande som 4-åring.
Mm.
Men hon sa, men det finns också onda änglar.
Mm.
Så du ska lyssna på de goda änglarna. För de kommer att leda dig så att det blir bra.
Ja.
Det var hennes sätt att tala om den andliga kampen.
Ja.
Och det blev inte skrämmande eller... ingenting om demoner eller...
Nej, precis.
men ändå att jag förstod att jag
du
måste
fick,
lyssna
fick en insikt
in.
Ja, det känns ju otroligt värdefullt att få ha två människor just när man är så ung.
Ja.
Och få ha några som...
Från början.
Ja, precis. Ända från början som finns där.
Ja. Och där man såg att det verkligen fungerade i vardagen.
Ja.
Mm.
Jag tänkte nu, du sa att din farmor, att hon brukade be i sovrummet. Mm. Har du någon speciell böneplats eller så i ditt
ja,
hus?
Ja, det har jag. Egentligen har jag två böneplatser. Jag har en i ett hörn av soffan som... Där jag alltid sitter.
Ja.
Och det är ofta kanske i bön med andra.
Mm.
Så har jag min speciella. Och det är i vardagsrummet. Sen har jag en fåtölj som är min, min böneplats.
Ja.
Där jag känner kanske ännu mer att jag kan slappna av och ja, bara vara.
Mm.
Jag tänker att det är där mästaren bjuder in mig. Att bara vara.
Att få vila. Mm. Ja, men för jag såg, för några veckor sedan så såg jag en film som heter War Room.
Mm.
Och då var det en kvinna där som gjorde om sin garderob till ett bönerum.
Ja.
Och efter det så har jag börjat reflektera mycket kring det här att ha en plats. Alltså det, Gud finns ju alltid, eller Jesus finns ju alltid med. Men att, ja, jag började tänka på det här. Bara, men det kanske är,
jag tror att
är
det
bra att ha en plats. Mm. Som man också, man kan utforma efter sina egna behov kanske lite. Om man vill ha väldigt avskalat en sån miljö för att inte störas för mycket av andra intryck. Eller om man vill ha bilder och sånt att kolla på och som kan hjälpa en i bön. Och,
ja, det är ju väldigt personligt säkert. Men sen har det ju också att göra med, så länge man har barn hemma så kanske man vill välja en liten böneplats. Ja, någonstans där man inte blir störd.
Mm.
Som man har möjlighet att återkomma till.
Mm. Men jag tänkte också på det att skapa en gemensam, jag började fundera på det hemma, att skapa en gemensam böneplats. Mm. Och där man också, om barnen då, ja, nu har vi i alla fall ett barn som kan prata. Om hon säger, ja, men jag vill be för den här personen eller någonting, då kan man sätta upp en bild på den personen där som man kan, som hon kan liksom också relatera till och skapa
en del
en, att man tillsammans, om jag känner att, ja, men nu vill jag ta tid i bön, så kan jag säga till mina barn, nu vill mamma be och ni får följa med om ni vill eller om ni vill leka eller vad ni vill göra. Men, så att det också blir en naturlig grej för dem.
En valmöjlighet för dem.
Men att, men att de också får vara med. Mm. Sen ibland kan det ju vara skönt att vara för sig själv. Men, men att det också kan finnas en sån möjlighet.
Men att när man är tillsammans med sina barn, att de har den möjligheten. Mm. Sen kanske man kan hitta vuxentid.
Ja, tillfällen att själv bara få.
Jag vet, en av mina barn hade tillsammans med en kompis en bönesten. Längst ner på våran tomt. En sten som de klättrade upp på. Jaha. Och det där var deras precis egna på, alltså att de själva kom på att här ska vi be, om det var någonting som de ville be för just. Och så blev det så att de återkom. Och sen så frågade kompisar som de flyttade ifrån Övik, du har väl inte glömt bönestenen? Att det fanns med.
Vad härligt.
Ja. Och de var väl kanske i lågstadiet eller.
Ja.
Så det tror jag kan vara bra att Jesus hör ju var vi än befinner oss, men att jag lägger till rätta så att jag kan ha fokus.
Mm. Ja, det är ju mer för våran egen del, tänker jag.
Ja, visst.
För Jesus spelar det ju ingen roll, men att det ändå kan finnas någonting gott i att ha en sån plats att återkomma till. Nu får du komma med ditt tips som du hade här nu då.
Just, ja. Då är det en bok som i våras, när vi hade avslutat i våran kyrka, och vår bönegrupp lades ner då för sommaren.
Mm.
Då säger en av vännerna jag har i bönegruppen att jag har en bok som jag tror att du ska läsa under sommaren. Mm. Och den heter Ett stort och mäktigt folk av Lilian Andersson. Och det här är ingen nyutkommen bok, utan den är skriven kanske i slutet av 1900.
Mm.
Men det handlar om en ung kvinna som hittade en böneplats. Hon bodde på Öckerö på västkusten. Och hittade en böneplats som hon återkom till.
Mm-hmm.
Och hon upplevde att det var så starka hon fick så bra kontakt med Jesus på den här böneplatsen. Så hon började ta med sig penna och block. Och så skrev hon ner det de talade om och det Jesus visade. Okay. Och när jag läste den här, för jag tog den då som en del i sommarläsningen. Och vi var ensamma i sommarstugan, min man och jag. Och vi började läsa högt ur den här boken. Och jag sa, alltså det här längtar jag efter att alla ska få förstå att det är den här relationen Jesus vill ha med oss. Och jag tänkte bara läsa ett par som ger
en liten
uppfattning
glimt.
Om. Ja. Jag tycker hon skriver väldigt vackert. Hon har ett vackert... En ljuvlighet finns i det hon skriver. Då hoppar jag bara rakt in i ett kapitel. Mm. Vi är ökenvandrare, vi är kristna. Vi vandrar i öknen. Men en efter en upptäcker vi strålglansen, det enorma ljusskenet. Vi dras till det och fångas av dess skönhet. Där är oasen, mitt i öknen. Mitt i öknen finns den med öppna armar för trötta och törstiga vandrare. Vi når fram till oasen och möts av ljuset, av honom som är ljuset, mästaren Jesus Kristus. Hans armar är utsträckta och han välkomnar oss in i oasen. Jag tycker bara språket är underbart. Och så stannar mästaren upp och vi, hans efterföljare, får slås ner i det gröna gräset nära honom som vi älskar. Och där är vila. Många av oss som finns här är trötta och slitna. Många av oss har rört sig länge i ett religiöst verksamhetshjul och nästan glömt bort hur det är att vila i mästarens armar och luta vårt huvud mot hans bröst. Nu får vi slappna av, sätta oss ner nära honom och andas ut. Här lär vi känna honom och i närheten till honom lär vi känna oss själva. Vi får upptäcka vår identitet djupt i hans eget hjärta. Det är som att komma hem.
Wow.
Alltså det... Jag känner, hur ska vi kunna förmedla att mästaren, han vill bara umgås med oss.
Mm.
Han bjuder oss in i oasen emellanåt om vi bara... lyssna och säger ja.
Mm.
Och där får vi ladda upp batterierna och bara umgås med honom.
Mm.
Så den rekommenderar jag och jag hoppas den är utgiven. Det här är andra upplagan. Men jag har inte kunnat hitta någon ny upplaga, men den finns ju säkert
tillgänglig.
Ja, tillgänglig, att man går ut och söker.
Mm. Och den hette alltså
Ett stort och mäktigt folk av Lilian Andersson.
Ja, det kommer bli min läsning framöver. Ja. I alla fall.
Om du inte hittar någon bok så får du låna den här. Jag såg att du också kände ljuvligheten.
Ja.
Ja.
Men ja, och just att jag känner också hur viktigt det är bara det här att man får vara med Jesus. Ja. Att inte hela tiden behöva göra.
Nej. Att få kliva ur verksamhetshjulet som du skrev om.
Ja, precis. Just de orden.
Mm.
Det, ja,
du ska få låna den om du inte hittar en egen.
Men då vill jag säga tack, Gun-Britt, för det här samtalet.
Mm.
Tack.
Ja, jag tycker också att det var trevligt att sitta och prata med dig om Jesus.
Ja.
Tack.
Nu så här till sist så skulle jag vilja tipsa er om att se tillbaka på det här året som har varit. Att minnas det som Jesus har gjort för dig. Det är så lätt att vi bara går på och inte stannar upp. Men ta en stund för dig själv eller tillsammans med några och tacka Gud för det han har gjort. Det kommer både ge dig glädje, men det kommer också ära och upphöja Gud, vår fader. Så vill jag nu bara önska er alla ett gott nytt år.
Producerad av AN Ton.